Synskadades riksförbund lämnar Lika unika. Och möt personen bakom en av P1:s mest kända röster. Välkommen till årets sista Radio SRF med mig, Joakim Kohlman. Och i veckans program så ska vi också prata om den kartläggning av färdtjänsten som Myndigheten för delaktighet har gjort under hösten. Och vi vill börja med att påminna om att du kan hitta lediga jobb inom Synskadades riksförbund på våran webbplats. Just nu söker vi bland annat chef till våran intressepolitiska grupp och så söker vi en vikarierande HR-koordinator. Du kan läsa mer på www.srf.nu/jobb. Synskadades riksförbund kommer att lämna samarbetsorganisationen Lika unika. Det beslutade SRFs förbundsstyrelse i förra veckan. Och orsaken till utträdet är att Lika unikas administrativa problem har vuxit sig allt större. Håkan Thomsson är förbundsordförande i SRF.
De senaste 1,5 åren har helt enkelt Lika unikas administration överhuvudtaget inte fungerat. Vi kom fram till maj i år när vi skulle ha årsmöte. Årsmöteshandlingarna kom ut fruktansvärt sent. De sista kom ut på morgonen samma dag som man skulle ha årsmöte.
Varför då?
Det dålig administration och inga rutiner. Och det här är inte ens okej i en liten lokalförening i SRF. Och då är det definitivt inte okej i en seriös samarbetsorganisation mellan olika funktionshinderförbund.
Lika unika består i dagsläget av 6 organisationer i funktionshindersrörelsen. På årsmötet i maj kunde Lika unika inte välja någon ordförande och valberedningen avgick. Sedan dess har organisationen, enligt Håkan Thomsson, hankat sig fram. Ett av de 6 förbunden, Neuroförbundet, har sedan tidigare beslutat att lämna Lika unika och även Hörselskadades riksförbund går i samma tankar. I januari 2019 börjar en administratör på Lika unika och ett extra årsmöte ska hållas. Trots en förhoppningsvis ljusare framtid var Synskadades riksförbunds styrelse i förra veckan enig om att lämna Lika unika.
Men majoriteten i förbundsstyrelsen har sett det här som en organisation som kräver så mycket arbete och stöd och som vi får ut för lite av, och därför så tyckte man att vi skulle lämna Lika unika. Och det vart ingen omröstning, utan det får man väl då kalla för ett enigt beslut i förbundsstyrelsen.
Synskadades riksförbund har varit med i Lika unika sedan starten 2009. I samarbetsorganisationen har representanter för medlemsförbunden suttit med som experter i statliga utredningar. Håkan Thomsson till exempel var med i LSS-utredningen. En plats han kanske inte hade fått som representant enbart för Synskadades riksförbund.
Det finns en risk att det kommer att leda till minskat inflytande, eller får väl regeringen titta på vad är det för kompetens de behöver och var kan de hitta den, och då kan de kanske bland annat hitta den i SRF. Så det, vart det här tar vägen när det gäller representation och så, det får vi väl se helt enkelt.
Det här är inte första gången Synskadades riksförbund lämnar en samarbetsorganisation i funktionshindersrörelsen. År 1989 lämnade Synskadades riksförbund dåvarande HCK, Handikappförbundens centralkommitté, det som idag är Funktionsrätt Sverige. Orsaken till utträdet ur HCK för snart 30 år sedan var att SRF ansåg att synskadefrågorna fick ett otillräckligt utrymme i det gemensamma funktionshindersarbetet.
Det är väl också så att synskade är stolta och gillar inte att bli trampade på, och vi tycker också att ska vi vara med i organisationer så ska det vara seriösa organisationer som hanterar sin interndemokrati på ett korrekt sätt och så. Det kan man ju knappast säga att Lika unika har gjort, så att i det här fallet vill jag nog påstå att bristen ligger i organisationen. Och redan från början 2009 när Lika unika bildades så ville SRF att det här skulle vara ett lösligare nätverkssamarbete där vi inte byggde upp egna styrelser, årsmöten och tung administration, utan att vi kunde samarbeta på ett organiserat sätt men inte överorganiserat. Men problemet var att då fick vi inga statsbidrag, och då föll vi till föga och gick in i den här tunga organisationen med egen styrelse, årsmöte och administration och eget kansli och så vidare. Och ja, så här 10 år senare kan man ju säga att det var kanske inte rätt väg.
Och Synskadades riksförbund kommer att lämna Lika Unika den 1 januari 2020. Reporter var Åsa Nilsson. Myndigheten för delaktighet, MFD, har på regeringens uppdrag genomfört kartläggningen Kvalitet i färdtjänsten. Kartläggningen visar att kvaliteten och reglerna för färdtjänst skiljer sig åt över landet. Jimmy Pettersson, som är intressepolitisk handläggare på SRF, berättar mer om kartläggningen och om SRFs egna slutsatser.
Man kan säga att MFD har ju tittat på det här med kvaliteten inom färdtjänsten. Och det har man gjort dels genom att prata med en massa resenärer. Man har haft så kallade dialogmöten, 6-7 stycken. Och sen har man också pratat med de som håller i verksamheten, alltså tillståndsgivare, kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter och så. Så man har liksom kollat utifrån båda perspektiven. Och vad man kommer fram till är att det finns en del brister i kvaliteten. Alltså man pratar bland annat om det här med brister i likvärdigheten över landet och bristande kunskapsnivå hos personal, och att det också finns brister kopplade till utförandet, alltså det med punktlighet och säkerhet och så. Så det har man gjort, och sen har man ju då också kommit med en rad förslag på vad man kan göra åt detta då från samhällets sida.
Och vad är det för förslag?
Alltså de handlar mycket om att samhället måste förbättra, i synnerhet tillståndsgivarna då måste förbättra det man kallar för det systematiska kvalitetsarbetet. Alltså att man på ett strukturerat sätt jobbar med de här frågorna, kan man säga. Och det handlar ju om att man måste ha en bättre tillsyn från statens sida. Man tycker att en statlig myndighet, i det här fallet Transportstyrelsen, ska ha någon slags tillsynsansvar från samhällets sida. Man vill ta fram en vägledning för upphandling av färdtjänst. Så att det finns en sån som gör att man kan göra själva upphandlingen på ett bättre sätt. Man vill titta på vilken eventuellt ytterligare nationell statistik som behövs och så. Ja, så man vill fortsätta utreda det här med myndighetsutövningen när det gäller färdtjänst. Alltså det här med beslut om tillstånd och så. För det har ju inte ingått i den här i det här uppdraget så att säga. De saker som MFD har fått fram i sin kartläggning är ju sådana saker som vi också har sett i samtal med medlemmar och så. Så det handlar ju om att reglerna ser väldigt olika ut. Reglerna hindrar rörlighet och flexibilitet och så.
Men drar ni samma slutsatser som MFD utifrån den kunskap som SRF har?
Nej, det gör vi ju inte, därför att vi tycker ju att frågan är ofantligt mycket större än vad MFD har gjort. Alltså, det räcker inte med att ge tillståndsgivarna ett större uppdrag att jobba med det så kallade systematiska kvalitetsarbetet. Att man tar fram en vägledning för upphandling tycker vi är bra, för det är ju någonting som behövs. Kvaliteten när det gäller upphandling, och det slår man också fast här i MFDs rapport, alltså den varierar ju ganska mycket. Det beror ju på vem, om man är en kommun eller om man är en regional kollektivtrafikmyndighet till exempel och så. Vi tycker ju att frågan är ofantligt mycket större, för en brist i allt det här är ju också att man talar ju inte om vad som ska vara god kvalitet egentligen. Liksom. I färdtjänstlagen idag står ju att färdtjänst ska vara av god kvalitet, men man definierar inte vad god kvalitet innebär. Vi vill ju att god kvalitet på ett tydligare sätt ska definieras i lagen genom att man faktiskt talar om vad syftet med färdtjänsten ska vara. Att man ska kunna använda färdtjänsten för att leva ett rörligt liv, att kunna sköta ett arbete, ta sig till studier, att genomföra fritidsaktiviteter, hämta och lämna barn och vad det nu kan vara. Liksom. Sen menar vi att för att få ordning på det här syftet så måste man ju naturligtvis konkretisera det. Men det tror inte vi är realistiskt att få in en sån konkretisering i lagen, utan det tror vi man måste lägga på en statlig myndighet som tar fram föreskrifter när man då försöker konkretisera alltså hur det här syftet faktiskt ska förverkligas, så att säga. En annan skillnad som finns i det här och som också finns i det utredningsbetänkande som kom här i somras och som har varit ute på remiss och så. Det har ju varit en utredning också som heter Utredningen om samordning av särskilda persontransporter. Det är ju det att samhällets sida definierar ju färdtjänst mycket som särskild kollektivtrafik på olika sätt. Medan vi mer tycker att färdtjänst kan ju dels vara ett komplement till kollektivtrafiken, men samtidigt får man inte glömma bort att färdtjänst kan man också ha om man har svårigheter att förflytta sig på annat sätt, så att säga. Alltså vi behöver ju en färdtjänst som kan täcka upp även för andra behov när det gäller våra möjligheter att faktiskt ta oss runt på olika sätt, va? Färdtjänst kan ju få oss ersätta att gå 300 meter för vi hittar inte de där 300 meterna, eller det kan ersätta att ta cykeln eller egen bil och så, och det tänket finns ju inte alls med i någon av de här publikationerna. Så det är ju också en skillnad som också påverkar naturligtvis hur man resonerar när det gäller god kvalitet då. Men vårt inspel där till utredningen och vi kommer att fortsätta trycka på det här framöver är ju att man måste ha tydliga syfte för vad färdtjänsten är, som också trycker på den här möjligheten för personer med synnedsättning att kunna röra sig fritt till en överkomlig kostnad, vilket ju också står i FN-konventionen, alltså konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och så. Och att vi sen jobbar för att konkretisera det för att sen i tredje steg få en bättre och mer enhetlig färdtjänst helt enkelt.
Färdtjänst kommer ju också vara en av de prioriterade frågorna nästa år för SRF. Hur kommer SRF att jobba med frågan då?
Det är ju fortfarande under planeringsstadiet, men man kan ju säga så att bakgrunden är ju att det 2017 har kommit dels det här utredningsbetänkandet som ju handlar om egentligen möjligheten att öka samordningen inom färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst och skolskjutsar och så, men det handlar ju mest om färdtjänst och riksfärdtjänst. Och sen kom den här MFD-rapporten då. Och då tror ju vi att de två krokar nämligen i varandra på ett sätt. Alltså de bygger på varandra, så att förmodligen kommer det en proposition under nästa år. Då måste vi aktivt jobba redan innan här propositionen kommer. Vi vet ju inte när det blir, men aktivt jobba mot politikerna helt enkelt för att försöka synliggöra vår syn på färdtjänst och riksfärdtjänst i första hand. Och det kommer vi ju att göra dels genom att ta en massa kontakter här från Riksförbundet, men vi kommer säkert också behöva blanda in hela organisationen på olika sätt i det här arbetet, för många beslut fattas ju på regional och lokal nivå också när det gäller själva hur färdtjänsten faktiskt ser ut, så att säga. Och det gäller ju också att få kommuner och landsting att förstå dilemmat med dagens färdtjänst och riksfärdtjänst. Alltså vi vill ju koppla det mer till att det faktiskt handlar om vår rätt att ta oss fram och inte enbart koppla det till att det är någon slags kollektivtrafik. Så.
Och det sa Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund. Hela kartläggningen Kvalitet i färdtjänsten kan hämtas från MFD:s webbplats www.mfd.se. Vem är personen bakom rösten som vi hört i Sveriges Radio P1 i över 30 år? För några veckor sedan så hörde du när Anton Karis delade ut priset för årets bästa taltidningsreportage. Och då passade Johan Lunner på att ta ett snack med honom.
Då måste jag fråga varför?
Varför? Nej, för att jag är misstänksam mot internet. Att många människor använder... Alltså det finns mycket onda krafter på internet. Och att grejerna lagras i evighet. Ungefär som avfallet från kärnkraftsverken. Så lagras också allting som läggs upp på internet i evighet. Och ingen har makt över det. Så att om man gör någonting så finns det alltid där. Och så.
Jag är i Norrköping vid utdelningen av 2018 års guldkassett. I år är det Anton Karis från Sveriges Radio P1 som är prisutdelare. Han vill gärna avstå från att vara med på bild. Så frågan inom mig blev såklart varför. Och det var svaret på den frågan vi just hörde. Men Anton, din röst då?
Ja, men det är inte samma sak. Det är, alltså rösten är ju röst, men bilden är ju någonting helt annat. Så att bara för att man jobbar på radion så behöver man inte vara i bild. Och vice versa. Nej, det kan inte vara så. Men det tycker jag är... Nej, men det blev som vurm på radion det här när det blev bilder och så. Att vi skulle... Alla som jobbade på Ekot skulle fotograferas. Vi blev kallade en dag till att det skulle tas bilder på oss och läggas ut på nätet. Det var bara gick så här över en dag, va? Men då klarade jag med det genom att de fick ta en bild på mig. Då höll jag en transistorradio för ansiktet.
Ja, men hur ser du ut då?
Va?
Hur ser du ut?
Ja, vem bryr sig? Nej, men det var så här också. När jag lyssnade på radio så hade jag... Alltså många som pratade bra var mina hjältar, liksom. Kjell Arling och sådana. Och jag var jättebesviken när jag såg hur de såg ut. För jag ville inte se det. Ja, men så, och folk på Ekot när vi var på studiebesök, när jag gick på DI, då alla de här Thomas Botvid och de som var röster för mig. Och så gick vi förbi och jag ville inte se hur de såg ut. Jag ville bara... Det var deras röster. Och jag har en jättebra berättelse, det hinner jag inte berätta nu. Men när det delades ut pris en gång, Stora Radiopriset, då kom Claes av Geijerstam upp på scenen och skulle dela ut ett pris. Och då berättade han att han blev så besviken, för när han var barn så hade han hört på Nicke Lilltroll. Och när han besökte radion en gång så satt det någon gubbe inne och pratade i en studio. Och så frågade han, vem är det här? Det är ju Nicke Lilltroll. Och hela hans värld rasade ihop. För att Nicke Lilltroll var ju liksom någon som pratade för barnen. Ja, men det är likadant Björnes magasin. Vem bryr sig om hur han ser ut i björnmasken? Va?
Vi står lite illa till. Vi står i ett rum som är ljust med stora fönster ut mot en gata. Och tittar man lite åt vänster så kan man se Norrköpings järnvägsstation några hundra meter bort. Flera av dem som befinner sig i rummet vill komma förbi oss. Så Anton Karis och jag går iväg från rummet.
Jag tror man kan stå här borta.
Men berätta nu, vad ska du ha det till då? Det ska vara till taltidningar.
Ja.
Alla taltidningar i hela Sverige.
Ja, jag delar med alla. Om de vill ha den får de ta den. Vi har en sån här reportagebank då.
Ja.
Anton Karis, känt namn, känd röst framförallt i P1. När du bestämde dig för att jobba på radion, hur tänkte du då?
Alltså det var ingenting som jag bestämde mig för så. Det var ju mer att först söka utbildningen på Dramatiska institutet, radiolinjen. Då hade jag väldigt vaga tankar om vart det skulle leda. Jag tänkte att jag kanske skulle bli så här studiopresentatör i P2 eller någonting, för att jag tyckte mycket om musik. Men sen gick jag på Dramatiska institutet 2 år och utbildningen var... Ja, den var faktiskt väldigt bra och det var som en workshop. Det är lite fånigt att använda ett engelskt ord, men jag vet inte om man ska säga lekskola eller... Det var i alla fall en chans att under 2 års tid undersöka radio, vad det var. Och det hände väldigt mycket under de där åren. Dels med folk som kom dit och föreläste och gjorde studieresor. Vi åkte till danska radion och i Tyskland. Två länder där man då, fanan hölls väldigt högt för radiodokumentärer. Alltså danska radion då jämfört med nu, det är... Ja, man tror inte att det är samma när man hör hur danska radion hanteras idag jämfört med då. De var ju stjärnor, de som gjorde dokumentärer där, som vi träffade. Som också kom och jobbade med oss i någon workshop när vi fick jobba med material som vi fick sitta och klippa. Jag kommer ihåg, de kom med en... De hade gjort någon dokumentär om Chicagos gangsters. Han som hade gjort det där då, han hade ett band med fullt av ljudeffekter från gangsterfilmer och från alltså alla dessa one-liners, massa säg och grejer. Och det där fick vi sen skapa någonting av. Och det började där, liksom, jag började fatta att här finns det, här kan man göra grejer. Och sen när jag då kom till radion så hade jag väl lite tur, för då hade man precis startat ett program som heter Förmiddag i P1. Och det var då ett sätt att köra 3 timmar radio på förmiddagen och baka in vetenskapsradion, religionsradion, konsumentprogram och sådär. Och där fanns det väldigt stora ytor. Och då att komma dit som en, liksom en ny, nyfiken, nyutbildad reporter och få de här ytorna, det var det som var grejen.
Spännande. Vi står i en korridor här mellan en restaurang och ett hotell, för att någon som funderar på vad som händer i bakgrunden när det passerar människor här. Men du kom där till radion då och P1 förmiddag. Sen då? Vad hände?
Sen blev det att göra reportage. Att komma, sticka iväg och göra reportage. Jag kommer ihåg ett av de första reportagen som jag skickades iväg på då. Det var leta upp killen på Kalles kaviartuben. Och då börjar man gå igång och tänka, hur gör jag det här så att det inte blir pajigt, så det inte blir töntigt, så det inte blir så där som man inte... För jag hade en... Jag tycker att många berättelser blir pajiga, tråkiga, töntiga. Att man är liksom lite fonoben som reporter. Man träffar någon och det ska vara lite skojigt. Eller som en del kollegor säger, skojsigt, vilket är ett ord som jag hatar. Nej, det ska vara allvarligt. Om du gör någonting om han på Kalles kabia så måste det också finnas en melankoli i det. Alltså, men kanske en sorg. Det finns en sorg i många historier, en melankoli. Den tonen vill jag försöka ha med. Och den har jag haft med mig hela tiden sen. Att hitta djupet i allting. Det får inte bara vara roligt. Även om så folk berättar roliga saker.
Du gillar inte det här med skojsigt. Men efter drygt 30 år så måste du ändå ha blivit en del reportage som har blivit skojsiga. Vad har du gjort då?
Jag har försökt att tänka att det finns en botten i det också som inte är, alltså att man skrattar. Jag tänker på när jag gör en historia om hur barn till exempel uppfattar de konstiga orden i en Lucia-sång, så skrattar man ju åt det de säger. Men samtidigt finns det finns någonting i barnens tro på det de säger. Det är allvar. Det kan låta jättekonstigt och man vill skratta när de säger att stuva, gården stuva, och så säger de att det är steg som en varg. Och då kan man tycka att det är... Åh, vad knasigt liksom. Men nej, det är inte knasigt. Det är jäkligt... Det är väldigt allvarligt. Jag hör det allvarliga vill jag höra. Även när det är roligt så vill jag höra det allvarliga. Och då får man också en ton som är lite allvarlig fast att det är kul. Jag kan inte släppa det. Det är det viktigt.
Synskadade har ingen aning om hur du ser ut. Och eftersom du inte vill vara med på bild någonstans heller... Kan du tänka dig att beskriva det för en synskada som får någon uppfattning om hur det ser ut?
Ja, alltså folk brukar säga till mig att jag är väldigt lik min bror. Att jag rör mig likadant som honom. Och jag har någon gång sett en videoupptagning med mig. Och då har jag också sett att jag rör mig och ser ut som min bror. Men det kanske inte är någon större ledtråd. Men jag är väl en 86 lång och... börjar bli lite gråhårig, har svårt att sitta still på möten, vill ut och göra saker, så jag är ganska rör på mig mycket.
Dina fröknar när du gick i skolan då, fick de ha tålamod med dig?
Jag var väldigt blyg i skolan och det var inget, jag trivdes inte så där jättebra i skolan, utan jag var det var inte min grej så. Jag var tyst i klassrummet och satt längst bak och lyssnade och tog inte så stor plats.
Men hur var barndomen då?
Ja, jättebra. Jättebra barndom. Och jag har ju tidiga minnen av radio. Att radion fanns. Jag lekte ju radio när jag var barn. Alltså jag satt i öppna spisen på landet och härmade sjörapporten och några såna underhållningsprogram som var då. Så fick min bror sitta utanför och lyssna. Och då var jag väl kanske 7, 8, 9 år. Ja, men radio var, den var så viktig då när man till exempel bodde på landet i skärgården i ett hus som inte hade elektricitet och fotogenlampor. Det fanns en transistorradio. Att radion var ju världen in, rätt in. Den stod högt uppe på ett skåp och den var på. Där fanns alla möjliga spännande röster som pratade. Och sen så kom ju Radio Luxemburg och sen kom piratradiostationerna. Radio Caroline, Radio London och det som låg ute i kanalen där 66-67 som jag lyssnade på hela nätterna. Där fick jag ju höra musiken den vägen på det sättet som var så härligt att första gången man hörde en Jimi Hendrix låt så kom den och gick, så man fick leta när man hörde Purple Haze, för man fick aldrig höra hela, för det försvann i skrap, så här magiska radioskrapet, och sen kom den igen lite senare på en annan station, och då fick man höra det partiet, men då skrapade det på ett annat ställe, så att det var ju det, det fanns där, va, man måste leta efter det, och jag hittade det. Mm.
Om man hör det här och inte har lyssnat speciellt mycket till dig, när kan man höra dig i Piat?
Man kan höra mig på Studio 1 som går i P1 alla vardagar från 16.00 till 17.45. Sen kan man höra mina musikdokumentärer, finns flera på SR Play. Då söker man lättast faktiskt på Google. Det är lättare än att söka i SR Play, som är lite, sökmotorn är lite trög. Men om man söker på mitt namn på Google och sen söker på till exempel Pink Floyd eller Keith Jarrett eller Bob Dylan eller David Bowie eller Jan Johansson eller Sgt. Pepper, så får man upp de här musikdokumentärerna och sen kan man lyssna på dem. Så det är väl, ligger ute där. Och sen finns, om man söker på Anton Corys reportage, så får man fram alla senaste reportage som ligger på en egen sida på Studio 1s hemsida.
Tack Anton.
Okej, vad kul.
Du hörde Anton Karis, känd bland annat från Studio 1 och Sveriges Radios ekoredaktion. Han intervjuades av Johan Lunner på Västmanlands taltidning. Och i och med det så är det dags att sätta punkt för Radio SRF året 2018. Vi som gör Radio SRF, vi vill önska alla er som lyssnar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och så hörs vi igen i januari. Och vi slutar året med en favorit i repris. År 2015 så avslutade vi Radio SRF-året med att ha lite glöggmys med några ur förbundsstyrelsen. Och medverkade då gjorde bland annat Roland Gustafsson. Och han hade med sig gitarren och framförde en sång. Och det blir det vi slutar med i Radio SRF för i år. Hej då!
Ungar i december är glada att november har gått, så att det snart blir jul. Då blir det kul, livet på jul med tomtar och strul. Stjärnan i det höga den leder hem, ända hem till Betlehem. Först så blir det glitter i håret och så fnitter, men titta, särken är för lång. Sen blir det sång, lusse på gång, den natten blir lång. Mysigt ska det bli, i vårt skafferi finns mjöl och saffran, pepparkorn. Bockar med horn gör vi med mått, gjorda av plåt. Stjärnan i det höga den leder hem, ända hem till Betlehem. Degen kavlas ut och man blir helt slut av all den deg man ätit upp. Det får bli stopp, magen står ut till tjugonda knut. Julafton den kom med släkten och så dom, så klappar fick jag mängder av, fler än jag gav. Tomten blev trött och somnade sött. Stjärnan i det höga den leder hem, ända hem till Betlehem. Moppen som jag fick den gav en extra kick, så nu är allting som det ska. Tack ska ni ha, julen är bra, nu somnar även jag. Stjärnan i det höga den leder hem, ända hem till Betlehem. I december är glada att november har gått, så att det snart blir jul. Då blir det kul, livet på jul med tomtar och strut.
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.